Ett poddtips från Podplay.
Hur skriver man med en utbränd hjärna?
Man stänger av ljuset på skärmen.
Okej, all makes sense now.
Flora Wiström här. Lyssna på min podcast Texten, där jag bjuder in några av Sveriges främsta romanförfattare, manusförfattare och poeter och gläntar på dörren till de annars så hemliga skrivarlyorna. Texten presenteras av Storytel, ljud- och e-bokstjänsten med över 1 miljon stories.
Har vi vibe, Brutti?
Nej.
Brukar man inte säga vibe?
Nej.
Får du en bra vibe av mig?
Nej.
Jag vill inte spela in längre. Nej. Något Kaiko är den humorfyllda podden på ren östgötska där jag, Davva och min kompis Brutti ger dig en dos skratt i kollektivtrafiken.
Men fan går upp en vanlig jävla tisdag morgon och ställer sig och stryker.
Det perfekta sättet att göra vardagen lite mer underhållande, va? Lyssna på Podplay.
Välkomna till DN Intervju. Johar Bendjelloul heter jag. Dagens gäst är författaren som blev tokhyllad för sin första roman Finna sig på ett sätt som debutanter nästan aldrig blir. Ett ord som ofta återkom för att beskriva den romanen var precision. Kylig precision, kirurgisk precision. Det var mycket kliniska liknelser när den här obönhörliga berättelsen om kvinnans olika roller skulle beskrivas. Att gå från okänd till uppburen författare på mindre än ett år, hur påverkar det förväntningarna på nya romanen och hur förändras status och makthierarkier i vardagen andras blick på henne, som hon ju beskriver så träffsäkert i texterna? En författare med kirurgisk precision alltså, ta ett djupt andetag, detta kan göra lite ont. Välkommen Agnes Lidbeck. Ja, de här kirurgiska metaforerna som beskriver vad du gör som är så vanliga. Det här du dissekerar, du har skalpell och så. Vad tycker du om dem?
Nej, men jag är ju smickrad eftersom det ligger väldigt nära det jag försöker göra. Jag försöker ju skära upp någonting och dela det i små bitar och se vad som finns kvar efteråt. Så de ligger nära mina egna bilder för vad jag håller på med.
Nya romanen heter då...
Förlåten.
Förlåten, eller ska det vara Förlåten?
Jag menar att det ska vara förlåten, men att även det kan ha två betydelser. Antingen i den religiösa betydelsen, alltså som är förlåt varandra, förlåt dem som er skyldiga är, eller att bli förlåten.
Det är ytterligare en sån här dubbeltydig romantitel. Första romanen heter då Finna sig. Hur kommer det sig att det har blivit så två gånger?
För att förlaget sätter titlar åt mig, för mina titlar är för dåliga.
Är det så?
Ja,
vad hade du tänkt dig för titlar?
Nej, den första skulle hetat Subjektet, eftersom jag tycker att jag skrivit om en kvinna som har egna val och är ett subjekt, inte ett objekt. Och den andra skulle hetat Minotaurerna, för att den handlar om de monstren som bor längst in i oss.
Jaha,
varför men det gick inte igenom.
Förlaget det?
Jag är för pretentiös, tror jag.
Vad tänker du om det då, att du som författare inte ens, man tänker ju att en författare borde få bestämma om.
Jag skulle nog fått bestämma, men jag tycker man ska lyssna på de som vet vad de håller på med. Och det finns många som är bättre på det där än vad jag är.
Mm. Vad ville du berätta den här gången?
Jag ville berätta om hur smärtsamma de minsta konflikterna kan vara. Hur ont det kan göra att inte bråka. Hur sorg kan ha extremt långa efterverkningar, och en djup sorg kanske egentligen efter 20 år bara finns kvar i att man ber någon köpa tomater med ett särskilt tonfall.
Det är ju då en berättelse om två systrar som möts under en sommar på en skärgårdsö på ett sommarställe där efter att dela upp ett dödsbo då efter
sin pappa.
Vad ska jag berätta om vad jag tyckte?
Jag vet inte om jag vågar höra vad du tyckte.
Jag har funderat lite på min reaktion. Jag tycker i grunden ganska illa om kritik som utgår från det här missnöjet över att författaren då inte skrivit en annan roman än den som faktiskt föreligger. Men jag tyckte så mycket om Finna sig. Och det jag gillade var ju det här stränga, strama, klaustrofobiska, instängda. Och så var den här romanen inte det.
Nej.
Utan den var mjukare.
Ja.
På något sätt.
Ja.
Och sen blir jag då, nästa steg är att jag blir irriterad på mig själv över att jag är så slapp i min läsning här.
Ja. Jag tror ju att det finns olika sätt att slåss på. Antingen kan man ge någon liksom en rak höger, finna sig, slå till någon rejält på en gång. Eller så kan man liksom lägga fram en kudde som är fylld med rakblad och se vad som kommer göra mest ont i slutändan. Och jag tror ju att även om förlåten kanske på många sätt är lite mjukare och mer insmickrande på det sättet, så har jag stoppat in några grejer som man kanske skär sig lite på.
Ja, jo, men man skär sig, men stilen är ju mjukare och inte lika stram och strikt. Hur har du funderat runt det där, att det kanske kommer att vara människor som förväntar sig finna sig två?
Det var ju därför jag skrev nästan klart förlåten innan finna sig kom, för att jag vill inte lyssna på de förväntningarna som kan finnas, varken åt det positiva eller negativa hållet. Och jag har 3 barn och är ganska trött på att berätta samma saga varje kväll. Jag tänker inte göra det. Utan jag vill skriva det jag vill, och det jag skriver på nu är någonting ytterligare helt annat. Och så ser jag nog på att skriva att jag gör det för att jag tycker att det är kul, och då ska det ge mig någonting att göra. Mm. Då måste det hända något. Liksom.
Ja, du nämnde det. Du har 3 barn på halvtid. Ett statligt heltidsjobb på Svenska institutet. Alltså du jobbar på dagarna med ett vanligt jobb. Ja. När skriver du då?
Jag skriver en timme om dagen. Det kan vara en kvart på bussen eller en halvtimme på ICA. Eller att jag sitter liksom i lugn och ro på kvällen. När jag inte har barnen så kan jag lägga hur mycket tid som helst. För att jag har inget socialt liv och nästan inga vänner. Och sådär. Så då går det ganska bra.
Men inga annars... vänner, kan det verkligen stämma?
Jag har jättemånga goda vänner i telefonen, men alla mina kompisar är också småbarn, så man hinner ändå aldrig ses, och då kan man lika gärna skriva böcker.
Var kommer den här disciplinen ifrån?
Luther på axeln. Jag är uppfostrad på det sättet. Och jag vet inte vad jag skulle göra annars istället. Liksom. Mm.
Vad händer om du inte skriver?
Om jag inte skriver så mår jag ganska dåligt. Jag har ju försökt sånt där som att jogga och plantera i trädgårdar och sånt där som man ska göra för att slappna av. Men jag rostar ihop i huvudet om jag inte får skriva. Det funkar inte för mig.
Vad gör du på dagarna då? Vad gör du på Svenska institutet?
Ja, jag har faktiskt inte så jättestor lust att prata om det i det här formatet.
För
att,
jag
vill göra skillnad tydligt på min tjänstemannaroll och min författarroll, och jag är här som författare, och därför så vill jag helst inte prata om mitt dagjobb.
Ja. Vad är tjänstemannarollen för dig då?
Vad tjänstemannarollen är för mig, det är ett kontrakt med det allmänna som handlar om opartiskhet och allt som är motsatsen till att vara författare. En författare får hitta på och får ljuga och får tycka, och det får man inte göra som tjänsteman.
Nej,
och nu vill jag inte prata mer om det.
Tycker du att vi ska, men jag måste ställa en fråga till. Vad tror du att ditt tjänstemannajag tillför till ditt författarjag?
Ingenting.
Rak och tydlig fråga. du är ju i din roman, du är intresserad av maktförhållanden mellan människor. Det är det som finnas i handlad om, och det är det som nya romanen Förlåten också tar upp ganska mycket.
Mm.
Hur har Agnes Lidbecks egen makt förändrats när hon gått från okänd och outgiven till hyllad författare på mindre än ett år? Det ska vi prata om alldeles strax. Vi tar en kort paus nu. Välkommen tillbaka. Agnes Lidbeck, du som skriver om maktrelationer mycket och vad som händer när de skiftar. Hur har din makt förändrats under det senaste året?
Men jag har tänkt ganska mycket på det där. Att mycket av det som liksom ligger naturligt för mig, min personlighet, som till exempel var ganska reserverad och tycker att jag är ganska blyg till exempel och kan lätt framstå som ganska kantig i sociala situationer. Det kan ju vara lite charmerande när man är liksom en helt okänd person som ingen förväntar sig någonting av. Men när man helt plötsligt är kantig och otrevlig och ocharmig mot personer som kanske kommer fram för att säga att de tycker jättemycket om ens bok, eller som är 19 år och poeter och man själv har gett ut en bok och det har gått väldigt bra, så är ju det någonting helt annat. Och att jag försöker... Jag misslyckas dagligen med att inte vara otrevlig mot folk. Men jag försöker i alla fall tänka på det.
Ja, kan du ge några exempel på någon sån situation när makthierarkin har kantrat?
Men jag kommer ihåg, det var faktiskt en grej i julas. Jag skrev en krönika i DN om... Jag kommer inte ihåg vad den handlade om, men det var en liten vignett på slutet där jag skrev om att jag tyckte så fruktansvärt illa om en bok jag hade fått i julklapp. Och min mamma var så där, men du borde verkligen försöka läsa någonting av den här författaren i alla fall. Han är bra. Och jag sa så där, nej, inte alls min smak. Ingen lust alls. Och hon blev så där jättesårad, för hon bara, men nu när du skriver om litteratur i DN kan du inte bara avfärda min smak. Och jag säger, men jag har ju avfärdat din smak i 35 år. Varför kan jag inte göra det längre? Ja, nej, men då är det någonting som har förändrats. Liksom att jag avfärdar någonting på samma sätt som jag alltid har gjort framstår nu som någon sorts utlåtande. Liksom.
Vad tänker du om, alltså hur känns det i dig att du har nu förflyttats uppåt i de här makthierarkierna?
Jag tänker att det är tillfälligt, såklart. Alltså, logiken säger ju att det inte kan gå lika bra hela tiden. Så efter ett tag så kommer man ju dala ner igen. Och det kan vara efter 6 månader eller efter 6 år eller efter 60 år. Men någon gång kommer man ju dala ner igen. Det kommer komma nya som kommer ännu liksom högre upp och som är ännu mer det här årets smak på glass. Så jag tänker att det där är väldigt fluktuerande och att jag är nog mest bekväm med att vara i en position där jag kan sparka på folk utan att skämmas för det.
Liksom. Ja, men hur skulle du kunna, kan du använda din nya makt nu när du har den under den period när den varar?
Jag vet inte vad jag skulle använda den till.
Inget?
Nej.
Du Nej. Som är duktig på att titta på maktrelationen. Maktrelationen i den här intervjusituationen är en ganska speciell situation. Hur är maktrelationen mellan oss nu skulle du säga?
Jag skulle säga att du har en kanal där jag behöver synas i, men jag kan välja eller inte välja att svara på dina frågor och ge dig ett mer eller mindre bra innehåll till din kanal. Så det är väl någon sorts kamp.
Ja. Vad, ja men det är ju klart, det här är ju inget vanligt
Nej,
samtal.
Inte det minsta, ja. Inte det minsta vanligt.
Hur har det gått hittills då? Vem är det som...
Vem som vinner? Ja. Det ska jag berätta för dig efteråt.
Ja, ja. När vi har stängt av.
Ja, precis. Jag håller på den.
Du, det här med att jag vet, du som skriver om de här mellanmänskliga relationer och i stilen har den här nyktra hårdheten. Hur ofta händer det att människor kommer fram till dig och säger så här, ber om olika former av relationsråd?
Det händer. Och jag försöker låta bli att svara då också. Jag tror inte att jag ska ge relationsråd. Det är en väldig skillnad på att kunna dissekera någonting och på att kunna sy ihop det. Och jag menar, jag är inte alls särskilt bra på att lösa konflikter. Jag är ganska bra på att beskriva dem.
Vad säger du när det kommer fram någon och ber om att tänka så här att åh, vad du har beskrivit världen på ett bra sätt, nu funderar jag runt mitt eget liv och så.
Jag säger, du superintressant, men jag har inte tid just nu, jag måste springa.
Nej, men det är lustigt ändå, för jag har hört av flera av varandra oberoende personer, kanske tre, att Agnes Lidbeck, hon borde ju ha en hjärtespalt i en tidning någonstans.
Ja.
Vad tänker du runt det?
Jag tänker att det vore en absolut katastrof för mänskligheten om jag skulle börja ge dem råd om hur de skulle hantera sina hjärtan. Jag kan ju inte hantera mitt eget, så hur skulle jag kunna ge andra råd om det? Nej, det är en dålig idé.
Ja, vad...
Det är en väldig skillnad på att kunna beskriva någonting och att kunna göra det. Och det är en väldig skillnad på att kunna se problem och att kunna lösa problem.
Mm.
Jag kan se problem, men jag kan inte lösa dem.
Men är inte det ändå första steget mot att kunna lösa, att man ser problemet?
Jag tror att i många relationer så handlar det om att kunna blunda väldigt länge tills det går över.
Mm. Du, om några veckor här i mars så kommer då din nya roman Förlåten. Hur kommer du förhålla dig till reaktionerna?
Nej, men hur förhåller man sig till reaktioner? Jag kommer jobba på det jag håller på att skriva på nu och försöka tänka framåt. Och tänka att allt går över, vare sig det är bra eller dåligt. Mm. Allt går över.
Vad kommer du göra på recensionsdagen?
Jag funderar på flylandet. Om det inte var för de här flygskatterna.
Flygskatterna, hur menar du?
Nej, jag skämtade lite mer. Men jag får väl ta tåget till någon metropol.
Ja.
Örebro eller någonting.
Ja, det du skämtade om, vi hade tidigare pratat om den här pågående diskussionen om flyget, den här diskussionen, alltså det finns någon moralisk perspektiv runt om man ska flyga eller inte flyga, den debatten. Hur förhåller du dig till den?
Jag förhåller mig som till all moral i att det finns det som är rätt att göra och det finns det som är roligt att göra, och ibland kan man behöva kompromissa lite mellan dem. Mm. Jag tror inte att världen blir särskilt mycket bättre av att alla stannar hemma.
Vad det då? Hur sköter du den balansen då?
Jag tycker så här. Det är såklart att det finns jättemycket samhällsproblem som behöver lösas på ett konstruktivt sätt. Men jag tror att stanna tiden och gå bakåt är ett dåligt sätt att lösa det. Jag tror att man ska titta på nya lösningar, och för att titta på nya lösningar så är det bra att fortsätta ha ett utbyte mellan människor, att fortsätta få impulser utifrån, att inte låsa sig, att inte titta för mycket inåt och inte titta för mycket bakåt.
Mm.
Och det är min syn även i den frågan.
Men när det gäller flygresor så det är ju inte säkert att alla, eller att det är en ganska stort antal som kanske inte leder till ökade möten och ökad upplysning och så.
Nej, men hur ska man veta det på förhand? Ska man bara göra resor som man vet att man kommer bli upplyst av?
Det kommer att bli väldigt svårt.
Det kommer bli väldigt, väldigt svårt. Ska man bara läsa böcker som man redan från början vet kommer ge någonting? Ska man bara träffa människor som man från början vet kommer öppna ens ögon? Det blir ett helt omöjligt sätt att förhålla sig till livet om man bara ska göra det som man från början vet kommer ha ett gott resultat.
Senare under våren så kommer du också med en diktsamling.
Ja.
Att du kommer att debutera som poet.
Ja.
Vad är skillnaden mellan vad du skriver i prosa och vad du skriver som poet?
När jag skriver poesi så ligger det väldigt nära mina egna upplevelser. Den här samlingen handlar om mig och mina känslor inför olika fenomen. När jag skriver prosa så är det ju mycket mer att titta på relationer som jag ser runt omkring mig som inte handlar om mig själv, som inte är att skriva min egen terapi. Liksom så. Så att det är skillnaden. Fiktion mot icke-fiktion, helt enkelt. Och sen så trycker man på enter oftare när man skriver på sig.
För att det är fler radbrytningar, menar du?
Mm.
Att det nu det finns ju då privata detaljer som flimrar förbi i de här dikterna. Det kan handla om nedärvd psykisk sjukdom och en döende far och en berättelse om farmor. Du som har varit så stram med att inte dela med dig av sådana saker tidigare.
Mm.
Hur tänkte du nu?
Jag tänker att jag skulle inte skriva om det fortfarande gjorde ont. Jag skulle inte skriva om det handlade om någon som fortfarande levde, till exempel. Min far är ju död, det är därför jag kan skriva om när han dog. Och att det finns någonting i många av de upplevelser som jag har haft och som jag har slagits med som jag tror kan vara faktiskt ge andra någon typ av igenkänning. Och då tycker jag att det kan vara relevant att göra ändå.
Mm. Ja, vi ska avrunda här.
Ja.
Vad tycker du, om jag återkommer till vi var inne på den här maktrelationen.
Ja.
Vi har ju befunnit oss i en dragkamp här.
Ja.
Att jag vill ju ha saker av dig och du avgör på ett plan hur bra den här poddintervjun kommer att bli.
Ja.
Hur mycket du delar med dig av olika saker.
Ja.
Hur tycker du att det har gått?
Hur mycket jag tycker att jag har delat med mig eller hur nöjd jag tror att du är.
Du kan väl ta båda delar?
Jag tycker att det blir bäst om man drar åt samma håll. Och det tycker jag väl att vi har gjort.
Ja.
Ja.
Tack ska du ha, Agnes Lidbeck.
Varsågod, Johan.
För att du var med i den här podden. Som var gäst då i DN Intervju. Som produceras av Augustin Erba. Teknik, Mattias Nordgren. DN Intervju är ett samarbete mellan Bauer Media och Dagens Nyheter. Tack för att ni har lyssnat.